Okay, det bør vi. André Gambari, han har fått Team TG definert nå.
Yes.
12 omgångar spelade av 30.
Mm. Mm.
Vad är känslan så här långt av säsongen?
Blandat förstås. Man kan dela upp den i två halvor. Första halvan med de sex första matcherna så var vi nöjda med resultaten framförallt. Prestationerna var helt okej, de var stabila också. Sen andra halvan då, de sex sista matcherna, så är vi inte nöjda med varken prestation eller resultat.
Mm.
Så det har varit två halvor kan man säga. Ska man gräva lite djupare i det så har vi, om man kollar på plan, så har vi gjort vissa taktiska förändringar efter första halvan där vi kände att vi inte riktigt fick stopp på motståndarna, utan vi låg väldigt låga och var väl rätt trygga i det, men det damp ner några bollar och de studsade fel till slut och de får slå in för många bollar. Så vi försökte få stopp lite högre och det har istället gjort att det låga har rubbats i stabilitet också då. Vi får stopp lite högre lite oftare, men istället så kanske vi blir lite utspridda och får problem med vissa grunder i försvar då, i den lägre delen av planen. Men om man kollar på yttre omständigheter så ska vi inte sticka under stolen med att epidemin har liksom påverkat oss. Vi har många överbelastningsskador, mer än vad vi någonsin har haft, många baklår och återhämtningen blir liksom besvärad när vi sitter i buss fram och tillbaks och matcher på onsdagar, söndag, och det blir tajt och vi blir trött och alla får spela och man får lite skador och måste man spela på en position man inte är van vid att spela. Så det finns mycket som har varit besvärligt så, men ja, det är lite av allt möjligt som har gjort att det är första halva som är positiv. Vi har haft tältet, vi har kunnat förbereda oss bra, haft en rätt stark försäsong med våra mått mätta. Men sen har det varit andra faktorer som har ställt till det för andra halvan av säsongen.
I den här första delen, när ni är en ganska bra, precis som du säger, bra inledning av säsongen. Och vad var det som hände? Liksom? När det gick bra under den delen, vad var det i den delen som var bra då, kände du?
Ja, vi var rätt trygga i ett lågt försvarsspel ändå. Vi hade en match mot Brommapojkarna där som var, det var den femte matchen vi hade haft då. Vi ledde med 2-0 och fick någon skada och då gjorde de mål på i det läget när han låg skadad och vi blev lite skärrade och sen fastnade vi som det låga och de bara matade in bollar och till slut gjorde de 2-2 och så gjorde de 3-2 och sen vi lyckades till slut göra det till mål. Men där så började vi känna att vi kan som inte bara ligga och vänta på att motståndarna förlorar bollen. Vi måste se till att faktiskt styra dem mot en riktning där vi kan vinna bollen. Och vi började justera lite på det och försökte behålla våra principer i försvarsspelet. Men det blev för stora ytor för oss att täcka när vi började försöka bli lite mer aggressiva och lite högre upp i plan. Så vi gjorde ändringar under en tid som det faktiskt ändå gick relativt bra. Men det gjorde oss inte bättre och nu har vi ju förstått att vi kan inte fortsätta utveckla den biten, för de resultaten vi har haft nu i slutet har inte alls varit positiva. Och då blir vi väldigt ihåliga. Och det är klart, det är en kombination av den ändringen men också av att vi är trötta och som jag sa, vi får spela på andra positioner än tänkt att vi ska göra. Och vi har skador på ett par viktiga defensiva pjäser och så också. Men ja, det är väl ändringar vi försökte göra som inte har slagit väl ut. Och gått ifrån det nu och försökt hitta en stabilitet. Och det gjorde vi i sista matchen. Vi släppte till väldigt få om ens någon riktigt, riktigt kvalitativ målchans utöver fasta situationer i mål.
Är ni tillbaka då till typ som ni startade?
Vi är tillbaka lite mer i starten med vissa justeringar som vi hoppas ska kunna göra oss lite mer aggressiva än vad då.
Ja. Det kan jag komma ihåg att man vet att man brottas ibland med att ligga i lite lägre försvarsspel. Så är det ju svårt att behålla aggressiviteten. För man känner att ska vi bara vänta på motståndarnas misstag. Men många gånger handlar det väl om att hur kan vi fortfarande kontrollera matchen. Och låta dem ha bollen i de ytorna som... Liksom, här är det okej att de har bollen. Men, och där kan vi avvakta och hålla våra positioner. Men när man kommer in i de farliga ytorna. Att där. Och jag kan tänka mig att det är den delen som är balansgången för
det. Det är exakt så. Och vi kände väl generellt att vi inte släppte till särskilt många farliga målchanser. Men vi sprang som liksom åsnor. Och i 60:e minuten så när vi väl vinner boll så orkar vi som inte heller. Nej. Och det blev ju en faktor. Och just det här med att inte orka i matcher med tanke på epidemin och bussresor och matcher hela tiden, så var det som att vi kanske behöver kontrollera matchen lite högre upp och inte spela lika mycket energi och få tillbaka bollen lite tidigare och kunna kontrollera pulsen av matchen. Så det spelade in i vissa beslut som vi tar också då. Men det är svårt som du säger det med att... Och man blir lättare passiv och kanske inte aggressiv i det.
Och det tycker jag också. Det tycker jag också är knepigt. För vi tränare, det blir som att vi tänker antingen väljer vi det eller så väljer vi det andra. Alltså vi har svårt, det är min erfarenhet också, att man har svårt att i delar av matchen att nu ligger vi lite lägre, alltså för vi kommer ju in i de perioderna på matchen att motståndaren är bättre än oss. Oavsett vem vi än möter så har vi de perioderna. Hur kan vi just i dem kanske ligga lite lägre, men i de perioderna man känner att men nu har vi energi, nu kan vi sätta och liksom pulsera det under matcherna. Det är ingen lätt ekvation, men det tror jag är bra när man liksom kommer dit i sitt lag.
Absolut, ja, det är en utopi, det känns det som, att kunna ha det. Vi har väl känt att vi fastnar i liksom, som du är inne på, att det blir lite antingen eller. Antingen så måste vi ligga högt eller så måste vi få en kontroll nere. Och vi har, även om vi gjort vissa ändringar, så vi ändå kunnat gått in med en approach att vi är lägre i plan men ändå lite mer aggressiva. Hitta mer triggers för press och punkter som man, där man kan få kollektivet att arbeta i och kliva framåt i plan. Men sen har vi ju ofta släppt in ett väldigt tidigt mål också. Och vilket har rubbat på harmonin så att man kanske inte har tålamodet att vänta in den triggen. Utan man själv känner att men nu måste det hända någonting. Även om det är minut 30 så känner man att det måste hända någonting. Och sen sprider man ut liksom insatserna och sprintarna på olika situationer som inte passar. Så det är det också. Ligger man lågt och vill få kontroll så är det kanske viktigt att gärna få in första målet också. Det är en viktig punkt i fotboll.
Tålamod är vi generellt sett inte så bra på.
Nej.
Varken ledare eller spelare.
Nej.
När ni gör en förändring så, hur jobbar du med spelargruppen? Hur gör de delaktiga? Är de med i diskussionen? Är det de som kommer med att vi måste, som du säger nu, vi är inte nöjda med att ligga lågt? Blir det diskussion med spelarna? Och hur involverar du dem? Har du någon liksom speciell modell för att göra det? Eller?
Vi har alltid efter matchen i grupp så ventilerar vi. Vi pratar om vad som funkar och vad som inte funkar och vad vi tar med oss till nästa insats. Vi tittar också på videoklipp på de punkterna. Och det samstämmer ofta det de säger och det vi sen visar på klipp. Och när man är uppe i 4, 5, 6 matcher och börjar faktiskt se ett mönster i det där, så känner man ju att nu kan vi adressera det här och försöka få till en förändring. Och då är oftast, har man pratat om samma punkter i så många matcher, så är oftast alla med på att nu kommer det någon, nu behövs det en förändring. Men som till exempel nu när vi gick tillbaks i det här och lägga lite lägre och vara okej med att vi kanske inte kunde förhindra motståndarnas speluppbyggnad lika ofta. Så då var det mer ett forum som vi tog till där vi liksom satt i mindre grupper tillsammans och gav dem vissa punkter och vad de själva kände är liksom vad vi ska prioritera nu i ett läge där vi har haft lite jobbigt och vad känner vi oss tryggast i och vad får vi mest energi av och då tog vi till en annan approach till det och lät spelarna uttrycka sig mer och det var om det är tur eller inte vet jag inte, men det var exakt de punkter som de sa var de punkter som vi själva kände. Men då kan man känna som ledare att det kanske inte är rätt läge att man bara hoppa in till någonting nytt. Det är bra om de själva får ventilera och får själv komma fram till idén och på så sätt investera de själva i det och bli mer motiverade för att uppnå ett resultat, känner man. Så det slog väl ut och första matchen vi gjorde det nu så höll vi ihop försvaret bra också.
Den processen där har du, den är ju jättespännande, precis som du säger, att du får gruppen med i diskussionen. Att de, sen är det ju alltid så, använder du kaptenen på ett speciellt sätt? Alltså om du vill göra en... Ett sätt är som du säger nu, de sitter i grupper och så är diskussioner och de får komma med tankar och sådär. Men det är inte alltid då gjort så, om jag förstår det rätt. Utan ibland är det grejer, nu har vi sett grejer i flera matcher så nu justerar vi. Använder du kaptenen på något sätt att checka av stämningen i gruppen eller hur?
Jag ska säga att jag gjorde det oftare när jag var ensam ledare. Första åren så... i division 1 så hade jag ju ingen assisterande tränare, då var jag helt ensam. Och då hade ju Jonte med mig som kapten och han och jag hade jobbat ihop ganska länge, även under TX-perioden och så. En jättefin människa och hans ledarskap passade väldigt bra ihop med mitt eget. Och han hade ju en helt annan inblick av hur spelarna pratade om och hur de upplevde saker och det är ju jätteviktigt. Kallar det redskap eller ja, det är viktig information som når en. För det går ju inte att göra, jag upplever inte att det går att göra ändringar i sådana perioder om man inte har liksom, majoriteten av gruppen med sig. Så att de sen får då uttrycka sig och man får höra hur de resonerar kring saker är ju jätteviktigt. Men det är inte generellt så, vi har ett spelarråd med ett par killar som sitter där och det är kaptener och vice kaptener som sitter i det spelarrådet. Och de bollar man ju saker med också, de har möten med laget i helhet och kommer med vissa inputs. Så jo, det är också någonting.
En viss form av dialogskenande. Ja, det där tycker jag också är... också haft spelarråd och så, vilka är det som ingår i ett spelarråd? Är det kaptener och vice kaptener? Och når man de yngsta spelarna? Exakt. Eller liksom, det är också hur sätter man ihop en sån grupp? Exakt. Det är också rätt intressant.
Absolut.
Vad är skillnaden på, om man ser ett lag spela i år, oavsett om ni har gjort förändringar nu under de senaste, men vad skiljer TG i år kontra förra året?
Ja, jag menar både förra året och åren innan det så skulle jag säga att vi har prioriterat lite annorlunda i vårt sätt att uppträda. Liksom identiteten har handlat om att ha en kontroll över sin speluppbyggnad och influenser har varit liksom från nutidens fotboll. Större lag som Barcelona hade sin period och spanska landslaget och Manchester City och Liverpool och allt vad man vill säga då, att man liksom har tar spelyta för spelyta och svårt att bli pressad, att motståndarna bestämmer när vi ska ta våra beslut att gå till anfall, utan det är på våra premisser. Har varit en stor del av identiteten, men jag har upplevt att det har funkat till viss del med olika formationer, men jag har alltid under den tiden som vi har spelat så känt att det har varit svårt att att omvandla det i bollinnehavet till faktiska målchanser.
Mm.
Och funnits ett jättestort värde av att ha kontroll över bollen. Men det har varit en avsaknad av ett stort element i fotboll som ändå i slutändan är skapa mer målchanser än motståndarna gör.
Mm.
Och då har väl nu senaste året då tittat mer på, börjat i den änden. Hur ser vi att vi kan anfalla på ett optimalt sätt och liksom hittar exits från vårat bollinnehav där vi faktiskt skapar målchanser.
Mm.
Och börjat i den änden och sen gått bak därifrån till då, ja, hur ska då spelbyggnaden se ut för att vi faktiskt ska ta oss till de situationer som vi vill ha.
Mm.
Och inte behöva rubba på våra positioner högt upp i plan.
Mm.
Och man istället i andra dilemmat då, hur får vi kontroll på vår spelbyggnad och faktiskt ta oss till de situationerna som vi vill.
Mm.
Så då har man omvänt problemet istället.
Ja, ja.
Men det som har varit positivt och var positivt de första perioden av säsongen var ju att när vi väl kom upp i plan så var vi väldigt vassa.
Mm.
Vi behövde inte liksom jättemånga situationer i den sista tredjedelen för att faktiskt skapa någonting.
Okay.
Så det har varit en stor punkt. Men då har också försökt utveckla den biten och tittat mer på speluppbyggnaden. Eftersom att vi har varit väldigt nöjd med den sista delen.
Mm.
Så har vi tittat mer på hur speluppbyggnaden kan göra oss vassare. Och då har det istället gjort oss svagare.
Okay.
Det har istället gjort att vi har velat komma ner och hjälpa till i speluppbyggnaden. Mm. För att vi ska få loss spela i de ytorna vi vill. Och sen har det rubbat på,
okay,
på hotet upp i plan. Alltså.
Mm.
Så det har varit ett omvänt problem då, och nu har vi återigen då börjat hitta tillbaks till enkelheten och försökt få upp bollen och sätta våra offensiva spelare i spel oftare.
Men upplever du också att ni har kommit till, men som du säger att genombrottsspelet är generellt sett stora skillnader då, att du lägger du mer fokus på träningen också. Nu har du lägger mer tid på det i träningen också, som är genombrottsspelet med fasen där.
Ja, absolut. Men nu har det blivit en tuff säsong när man knappt tränar match hela tiden, så att det blir svårt att verkligen lägga ner tiden och hitta en långsiktig träningsplanering.
Liksom.
Men absolut så har vi lagt ner mer på relationerna högt upp och kombinationerna där uppe, och jag skulle säga att det, i mitt huvud så är det den bästa genombrottsfasen vi har haft.
Mm.
Bara att vi tar oss dit mer sällan än vad vi har gjort tidigare.
Okay.
Så den biten har absolut fungerat bättre och man har känt sig trygg i det, och då har man kunnat liksom våga känna att man behåller det och fortsätter att jobba med det. Så den delen har vi ändå varit nöjd
med. Mm. Så vi har diskuterat det innan, men jag tror att vi tränar många gånger och lägger väldigt mycket vikt vid speluppbyggnadsdelen.
Mm.
Att vi ska klara hög press, vi ska klara de här situationerna, men att sista tredjedelen blir individuell skicklig pratar man många gånger om, att spelarna får lösa det för att de ska klara det. Men det du säger nu är att vi kan ju faktiskt vara ganska strukturerade och jobba ganska mycket med sista tredjedelen, för du pratar om relationer och på det sättet bli ännu skickligare i den delen. Och jag till 100% håller med dig. Nu har jag jobbat med en dansk i flera år som har väldigt mycket bra tankar, men vi lägger också väldigt mycket delar i den här speluppbyggnadsdelen. Mycket tid på det och hantera olika. Men när vi kommer in i sista tredjedelen, då i paritet med den tiden man tränar, så lägger man, tror jag, ganska ofta för lite tid.
Men så är det ju. Den där friheten är någonting som spelarna behöver känna högt upp också.
Mm.
Det gäller att hitta en balans, och det är att liksom, har du bollen i en viss yta, så att du har bollen i ytterzon, så är det inte bara ett alternativ.
Nej.
För om det är ett alternativ, då är det du som har tagit beslutet åt han vad han ska göra. Men har du 3-4 alternativ och 3-4 alternativ till löpning, så blir det ju ett beslutstagande som ändå landar hos dem. Mm. Där de bedömer situationen på ett visst sätt och utgår från det.
Mm.
Så, och därför om du har tre alternativ hos bollhållare och tre alternativ hos en av de spelarna som är närheten som springer. Så bara där har du ganska många olika kombinationer.
Ja,
och lägger du till några till spelare i löpning så, så har du utökat det där. Och multiplicerat det. Så att du har ju, där har du, finns det mycket tid att, att lägga ner. Utan att strypa deras kreativitet. Då.
Och mycket samverkan. Alltså samhandling. Det som sker i liksom... Vad den ene gör så skapar det utifrån någon annan och så vidare.
Exakt, exakt. Och så finns det ju vissa personer som bara förstår varandra bättre.
Ja,
och relaterar till varandras beslut på ett väldigt smidigt sätt också. Så, ja, nej, men det finns absolut tid att lägga ner och man lär, varandras, lär känna varandras preferenser och styrkor och så vidare. Men nej, då blir vi tyvärr för säsongen. Kunde vi göra det? Nu har vi ju faktiskt inte haft riktigt möjlighet att jobba med det på samma sätt.
Nej.
Men det är en del av mitt eget ledarskap och mitt sätt att se på fotboll som jag har ändrat på.
Ja.
Som jag har känt, jag har varit nöjd med det beslutet
och
ändra på.
Om man ska titta på ditt lag då, man bara säger då, vilka grejer vill du man ska se? Alltså vad vill du man ska se hos dina spelare?
Ja.
Om man bara liksom... betraktar.
Ja, det är en skillnad på vad man vill se och vad man faktiskt ser i dagsläget. Men just eftersom jag också haft en väldigt stor del av min energi har gått i speluppbyggnaden så har jag känt att den är, jag har varit mer okej att släppa den. Eftersom jag har lagt ner så mycket tid på den så känner jag att det liksom... jag tror inte att det är där mitt problem ligger utan jag känner att jag vill, vi vill ju vara ett lag som är liksom progressiva och vill skapa och liksom hota och komma in i sista tredjedelen och ja, som jag sa liksom i det stora hela så handlar det om att skapa fler målchanser än vad motståndarna gör och det är där någonstans man vill vara landa i att liksom, ja men det ska inte handla om motståndarna pressar oss eller inte eller om vi känner att det är svårt att rulla på en gräsplan, vi ska ändå kunna skapa målchanser så det är det laget som vi vill vara.
Ja. Lite om ditt ledarskap. Du nämnde det lite grann hur du har förändrat i sättet att se på det liksom på plan. Har du någon typ av, vad kallar för ledstjärnor, någonting som är signifikativt för dig som du tycker är väldigt viktigt som ledare?
Oj, det är en ganska stor fråga. Jag känner att det finns egentligen ganska mycket som man vill att man som ska känneteckna en liksom. Men jag finner egentligen inspiration från ledarskap i övrigt. Det behöver inte vara alls i föreningsliv eller idrottsvärlden. Jag tycker att ledarskap i andra karriärer känner jag är också influerar en och påverkar en mycket. Framförallt i hur man motiverar grupper är en punkt som jag känner är, tilltalar mig mycket. Väldigt stora frågor, men man känner att kan man ta en punkt i taget, kan man ta med sig någonting för att stimulera en grupp så är det någonting jag gärna försöker med. Liksom. Ja.
Har du ändrat ditt ledare? Och kanske inte ska fråga hur då? Om du har ändrat och hur har du ändrat det? Alltså vad har hänt? Du har varit, vad sa du, varit 6 år i samma förening.
Precis.
Vad har hänt med ditt ledarskap under de här åren? Vad har du liksom, kan du ta på någonting? Det här har jag kvar eller det här har jag förändrat? Eller?
Ja, jag skulle säga att vi var egentligen, innan det var Torén-gruppen så var det Teg också. Jag hade ju så den gruppen tog över driften av Teg när pengarna sinade där. Och, så då hade jag ju en den gruppen, i stort sett majoriteten den gruppen, följer med in i nästa organisation då.
Mm. Mm.
Och på den tiden så var jag ju, efter jag hade slutat med fotbollen, så var det ju, då ville jag ju bara ha någonting att göra, och fotbollen var liksom livet.
Mm.
Och då var det ju på yttersta hobbynivån, och då var jag ju mer en kompis. Då var det ju omklädningsrummet med dem, och du satt och spelade tv-spel med dem och träffade dem och umgicks på sidan om också. Och då kände jag att jag hade en både en bättre relation till dem, men också så kände jag pulsen på ett annat sätt. Jag förstod vars gruppen drogs mot och vad den behövde mer på ett annat sätt. Det jag sen började distansera mig för att skapa en lite mer professionell atmosfär och även kunna ta lite tuffare beslut istället för att sätta en polare på bänken, så blev det att sätta en spelare på bänken.
Ja,
och den distansen kände jag att jag behövde då. Men tappade istället en viss kontakt med gruppen som jag saknar.
Mm.
Som jag kände att jag förstod behovet hos gruppen bättre innan jag distanserade mig.
Mm. Mm.
Och det är någonting som jag har saknat och tittat på hur man kan få tillbaks. Men det har varit svårare. Man tränar mycket och alla har ett jobb på sidan om, och man själv har fått fler barn sedan dess. Mm. Och liksom tiden att sitta ner och så kanske inte alltid finns. De har inte tid på dagtid, många är som de jobbar eller pluggar och har blivit mer komma till träning och uträtta de sakerna vassare. Liksom lägga ner tid på planeringen av träningen och knyta ihop principerna i alla övningar och så, alltid få in de delarna. Så jag blev betydligt vassare i den biten.
Mm.
Där man tidigare hade mer roligare träningar kanske. Träningar som man själv gärna skulle vilja vara med på när man var aktiv. Men nu försökt applicera mer av idéerna i den dagliga verksamheten.
Ja. Har du någonting som inspirerad, du pratade om inspirera, motivera, du tog gärna liksom in ledarskap från, ja, det kan vara vad som helst ifrån.
Mm.
Är det någonting, någon eller något person som inspirerar dig? Det kan vara ett fotbollslag också, ett lag som du följer väldigt mycket, något land, någon liga, eller är det någon ledare som du känner, wow, hans tankar eller det du har hört från han. Finns det någon som är, ja, där du tar mest inspiration?
Oj, det finns egentligen jättemånga. Jag tror inte jag har fastnat vid någon sådär som jag känner att det, han tar jag allt ifrån. Utan man inspireras av rätt många. Jag tycker att jag blir inspirerad av de som har extremt starka idéer.
Mm.
Och det kommer många nya tränare. Vissa tränare har inte spelat fotboll utan bara analyserat spelet och har som sig väldigt klart för hur de vill att allt ska vara, hur de ska uppträda och in i minsta detalj. Det intresserar mig att se hur de arbetar och deras syn på fotboll utifrån deras perspektiv då. Jag inspireras av väldigt många, tycker jag, både sättet hur de spelar, men man får höra mindre om deras ledarskap.
Mm.
Man hör mindre om principen av deras spel och mindre om liksom hur de är gentemot gruppen och så. Så det är inte så lättillgänglig information.
Nej.
Så. Men jag tycker mig inspireras av framförallt de som liksom hanteringen av motgångar är en punkt som jag själv tycker är otroligt viktig, både i livet och i ledarskap också, att kunna förmedla det till en grupp att liksom motgångar alltid kommer att existera. Mm. Det är hur man hanterar dem som jag tycker särskiljer de som klarar sig och inte gör det.
Mm.
Det är punkter som jag liksom har en positiv synsätt på livet generellt, men liksom på, ja, men en motgång är ju egentligen ett sätt att lära sig saker helt enkelt.
Mm.
Och vissa kallar det för den bästa läraren, att man faktiskt går ut och testar någonting, misslyckas och sen ställer sig upp och försöker igen. Mm. Och så kanske korrigerar det om du behöver göra det. Ja, men mer sådana typer av delar i ledarskap som inspirerar.
Och du har ju gått igenom lite sådana under din, ja det här året.
Ja, det finns flera under flera års tid som man har tvingats till att hantera. Mm. Liksom. Absolut. Och det har väl visat sig att vi faktiskt har varit under tabellen eller under strecket och på nedflyttningsplats när serien vänder och sen har vi klarat av det.
Mm.
Och någonstans så säger ju det att liksom ledarskapet hos tränaren någonstans sätter en identitet hos truppen man har också. Är man en väldigt försiktig typ och vill vara väldigt försiktig i sin approach i fotbollen så kommer det också synas i hur sättet laget spelar.
Mm.
Och jag är en person som jag har stött på motgångar i min egna fotbollskarriär också, men också som tränare och som spelare så gör du det varje träning så är det någonting som går fel. Ja. Och det är liksom att hantera det på ett så bra sätt som möjligt så att din nästa aktion inte påverkas av din förra. Och där känner jag att jag har lyckats få laget att fokusera på rätt sak och få energin på rätt sak och faktiskt reda ut svåra, väldigt svåra situationer.
Mm. Och du är inne på många grejer där som du säger. Liksom, ja. Det är ju det som är det svåra också med att du gör en grej och så misslyckas ni. Hur mycket ska man gräva i den misslyckade prestationen till nästa?
Mm.
Så att man går ju inte bara vidare kan jag tänka mig. Att man måste liksom, men hur mycket ska man älta den där situationen? Och hur mycket ska man, får man bara gå vidare blir det ingen bra. Och är man för länge kvar i någonting? Och när förändrar? Du pratade lite grann om det innan. Att jag menar, om man gör en dålig prestation så kan man liksom säga ja, men det borde på det här och det här och det här. Mm. Och så gör man en dålig till. När börjar det bli en trend? Jo. När måste man byta inriktning?
Exakt.
Det är inte lätt att veta. Att liksom
det är inte det. Och det är en sak vad du själv känner och sen vad gruppen är mottaglig för också.
Mm.
De kanske ville ha gjort förändringen för 2 matcher sen. Medan andra känner att jag skulle nog kunna ha kämpat 4-5 matcher till och tro på det. Och det är också det är en svår punkt. Jag har känt de här besluten ställs du inför som tränare varje vecka i din matchanalys.
Mm.
Hur många saker tar du med dig från matchen?
Mm.
Hur många punkter behöver vi titta på? Hur många hanterar vi att titta på?
Mm.
Där man känner att man måste landa i och sortera och liksom välja vad är det vi faktiskt behöver utveckla eller vad prioriterar vi att utveckla just nu? Så de besluten har du egentligen varje vecka.
Mm.
Men de blir större när du ser trender som inte fungerar och du behöver rubba på din originalplan eller om man ska säga ditt arbetssätt.
Mm.
Det är väl då som de blir lite stora.
Ja. Och då kommer du ju in i den där att du vill inte ta bort identiteten från dig som ledare och för laget heller. Och ändå liksom tro på de grejerna utan att liksom vika för mycket. Det där är en knep. Men alla går igenom det.
Jo.
Och jag tror att vi tränare ibland skulle ha mer diskussioner om hur vi gör för att hantera det.
Mm.
För jag tror vi skulle ha mycket nytta av det tillsammans. Att liksom, ja, hur gör vi det och involverar som du säger att gruppen som du gör nu på den senaste att gruppen får vara helt delaktig i den här processen. För det är inte du och dem utan det är ni tillsammans som måste hitta ett sätt.
Jo, nej men i slutändan så bollar du inte idéer med någon så blir det ju att du det är lätt att du snöar in dig på en sak som tränare. Det är lätt att du i din egen värld och tittar på vissa saker. Det är som att säga när en tränare får ordet direkt efter en match så den analysen som man själv har är ju egentligen bara baserad på det du gick in med för approach till matchen också. Det är de sakerna du tittar på. Du kanske inte alltid ser helheten och ett sånt brett perspektiv. Nej. Så det är lätt att man snöar in sig på saker. Och du snöar in dig på fel sak och går till döden med den, då är det klart att resultatet kommer inte bli bra.
Nej. Så. Nej.
Någonstans behöver man kunna bli objektiv i det också. Men det är instinkterna som oftast tar de här besluten om man inte riktigt har planket och bollar med.
Nej,
det. Så jag tror att man alla skulle må bra av att ha mer kött på benen och veta hur andra resonerar kring vissa frågor. Ja. Så där, absolut.
Och sen också, det är mycket där erfarenhet kommer in i bilden. Alltså desto fler situationer du har gått igenom som både på plan och vid sidan om plan. Hur roliga eller tuffa de än är, så är det som gör dig till en mer komplett ledare. Ja. För du har hanterat många situationer innan.
Absolut. Absolut.
Om du som ledare och tränare i Umeå som stad. Mm. Vad tycker du vi har för största utmaningar i den här stan? Nu har vi fått ett tält. Det är ju fantastiskt bra. Och det hoppas vi att det...
Snart kommer en hall.
Ja,
så precis. Förutsättningarna att faktiskt spela fotboll kommer ju vara bättre än någonsin.
Mm.
Bara tältet tycker vi har haft en positiv påverkan, helt klart.
Mm.
Min bild i det, jag tycker att det har blivit... Svårigheten sitter nog i... Och nu får alla ursäkta, men jag tror att svårigheten sitter i utbildningen och skolningen av spelare i rätt åldrar. Jag tycker att liksom spontan fotbollen och liksom bara den var ute och spela och hålla på i stadsdelsklubbarna tills du är 11, 12, 13 år. Bra liksom. Jag tycker att i de lägena så står vi oss ganska bra mot resten av Sverige också.
Mm.
Det är sen när du därifrån ska gå från bli en äldre ungdom liksom och vara i tonåren. Och sen skolas in till att liksom kunna spela herrlagsfotboll, som jag tycker är en svår utmaning. Och det är inte bara ett eller två år.
Nej.
Vi pratar om en sexårsperiod kanske.
Mm.
Som, om du kollar på lagen i söder, du kan vara Stockholm i huvudstaden, och väldigt stor. Men du har allt från de här stora till AIK, Djurgården och Hammarby och Bromma pojkarna med ungdomsverksamheterna som är väldigt högt... som är respekterade till alla andra mindre stadsdelsklubbar där som fortfarande är rätt bra och får fram duktiga spelare.
Mm.
Och jag tycker att vi har haft svårt. Vi har... jag tycker det är den svårigheten som finns här.
Mm.
Att, jag menar, det är en sak om du är i AIK och du har hand om ett P13-lag och du är heltidsanställd och liksom kan bedriva den verksamheten på ett väldigt starkt sätt och lägga ner all tid och med planering och utbildning av ledare och så till att komma till en stadsdelsklubb här i Umeå när en förälder är tränare och ställer upp för att de ska fortsätta att ha ett lag och bedriva en verksamhet där de faktiskt får ha spelare som fortsätter att spela fotboll för att det är roligt. Och den delen är också jätteviktig.
Mm.
Men om man pratar om fotbolls-Umeå ska växa som stad och få fram bra lag och bra spelare.
Mm.
Så är den åldern väldigt avgörande, anser jag.
Du menar från 13 typ?
13-19 någonstans där omkring.
Och då pratar du framförallt om att ungdomsledarna eller tränarna inte liksom har möjlighet att hjälpa dem så mycket som man skulle vilja.
Nej.
Föreningarna ger inte de förutsättningarna.
Nej, jag vet inte om de kan ge de förutsättningarna heller. Det går säkert att ha intern utbildningar och kanske investera vissa pengar i att utbilda ledare, absolut. Och om det är föräldrar så kanske det är viktigt. Jag kan bara se det från det perspektivet att när spelare kommer till oss, tagit in många yngre killar och så, men jag är inte alltid skolad i vad som är liksom generellt bra fotbollsaktioner.
Nej.
Där vi känner att man själv skulle önska att spelare var mer färdiga. Man kunde mer titta på hur ska vi utnyttja den här spelarens bästa egenskaper på så bra sätt som möjligt och försöka få det till en enighet med vad resten av laget ska göra då. Men det blir lite mer fokus på så här ska du täcka bollen med din kropp och så här ska du ställa dig i försvarsställning. När man känner att de sakerna önskar man ju vara
kunna.
Ja, precis.
Hur ska man lösa det då? Vad är din lösning? Jag håller med till 100%. Jag kan inte annat än att säga att vi har så många som spelar fotboll i unga år. Men vi har ett jättestort tapp och det sker ju tapp, absolut.
Jo.
Men de får inte tillräckligt bra utbildning de Nej. Åren. Men hur ska man lösa det?
Det skulle nog ske ett mindre tapp om de där spelarna kände att jag är en av de bättre i liksom min årskull och jag kan fightas med dem i Sverige på den här nivån. Liksom. Och det, jag tror att utbildningen av ledare är en avgörande punkt där. För det är en skillnad att ha en heltidsanställd utbildad ledare och ha en eventuellt, nu säger jag förälder, men jag vet inte exakt hur det ser ut om jag ska vara ärlig, men jag vet på hur det var för en själv att man hade föräldrar tills man var 16-17 år liksom. Och jag vet inte hur mycket pengar som kan investeras i det och jag vet inte heller om jag i en stadsdelsförening i en breddklubb skulle tycka att det var en sund investering att göra. Man kanske inte har de pengarna alls att göra det. Så det är svårt och om det bara handlar om pengar, det ska inte behöva göra det. Jag tror att det går fortfarande att göra på mindre kostnader och utgifter i ha utbildningar för ledare. Det finns nog mycket att göra på de punkterna, det tror jag. Absolut, ja.
Och frågan är, och jag har jobbat i Finland i många år, där har man en det är dyrare att spela fotboll som ung tjej eller kille, men man har också avlönade ledare i föreningarna. Och jag tror att vi måste gå dit. Jag tror att ska vi börja ställa krav på våra ungdomsledare så vi kan definitivt ha utbildningar, men vi måste börja avlöna våra ledare som jobbar med killar och tjejer i 14, 15, 16 års ålder. För de lägger ner jättemycket tid, vi vill att de ska bli bättre, men alla har väldigt mycket tid att göra. Så vi måste hitta sätt att ge dem bättre förutsättningar. Då tror jag vi kan komma längre. Sen hur man ska lösa det med högre medlemsavgifter, eller det kan jag inte svara på, men jag tror att det är precis det du pratar om.
Jo.
Så får vi bättre ledare på de åldrarna och som har möjlighet att jobba med det, då tror jag vi har helt andra förutsättningar. Yes, okej. Om du skulle ge någon tips till någon som var ungdomsledare i Umeå idag, vad skulle du vilja att han eller hon tänkte på i sin träning? Och i sitt ledarskap, eller vad?
Tänkte du då mer i den faktiska verksamheten i träning, eller liksom?
Det kan vara allt ifrån liksom, vad gör man för övningar, vad väljer man för övningar, hur ska man tänka med ledarskap och så vidare. Ja. Vad skulle vara dina tips?
Ja, det skiljer sig ju lite från det, på en avlagsverksamhet om man är en ungdomsledare. Jag tycker att att man kanske inte ska fastna i för mycket saker som stimulerar en själv. Jag tror att just att få de här grundläggande liksom, fotbollsaktionerna, att vi förklarar dem och förtydligar dem och försöka arbeta med de sakerna mer än ta influenser från, som man själv gör det felet att ta influenser från Manchester City, att de har en fin speluppbyggnad, och då kanske vi också ska ha det. Jag tror det är viktigt att lära de generella fotbollsaktioner. Jag tror det är ett första steg.
Och då menar du spelform och inte isolerade övningar, eller hur tänkte
du? Nej, jag tänker mer i liksom allt från en passningsteknik till mottag av boll, eller en tajmad djupledslöpning, sånt som kanske inte har med ett spelsystem att göra.
Ja, just det.
Jag tror att det är någonting som får komma i lite äldre åldrar, att lära sig den taktiska ådran, för har du inte de andra bitarna så blir det svårt att gå vidare från fotbollen. Det är svårt. Alltså, ungdomsledare tycker jag är inte... Det är en väldigt bred... Alltså, det krävs mycket från allt som har med ledarskap att göra också. Jag tycker det handlar om att stimulera och motivera en grupp liksom, att vilja vara där och komma till varje träning, men och försöka då att kanske göra träningarna stimulerande och roliga, försöka få dem kopplade till positiva aktioner på plan. Har man tid för träningsplanering, så tycker jag man ska försöka lägga ner den tiden och läsa på vad andra gör och ta influenser och försöka då anamma det till sitt eget sätt och spela. Om det är någon hjälp, jag vet inte. Men
men absolut.
Spontant är det väl de saker som jag tänker.
Men det tror jag definitivt att det är någonting att ha med sig, och som du tryckte på för, som är stimulera och motivera. Så, men det är ju många gånger det handlar om. Alltså att få dem att göra övningar som du säger som är roliga, men att det är saker som de där fortfarande lär sig saker av.
Jo, man kanske måste lägga det på en nivå där de lyckade aktionerna är betydligt fler än de misslyckade aktionerna. Och sen utgå från det. Och sen kan du bygga på övningen när den börjar hanteras väldigt bra. Och den blir för enkel och de klarar av det för ofta, så kan man lägga till svårighetsgrader och sen fortsätta och hela tiden pusha dem mot nya gränser då. Men det är ett sätt att stimulera också, att det finns en svårighetsgrad, men framförallt så finns det en ratio med lyckade aktioner som är betydligt högre än misslyckade aktioner. Du får ett bra flyt i övningen och du bygger på ett självförtroende som sen kan man jobba vidare med.
Och det är inte, man behöver inte tänka som ungdomsledare att man måste göra så svåra övningar. Nej. Utan ska man bygga på att det ska vara lyckade aktioner, så då behöver det inte vara så komplicerat.
Nej.
Sen kan man bygga på det, men man behöver inte liksom känna att nu ska jag ha nya övningar. Utan Nej. De simplaste, enklaste övningar med någon typ av beslutsfattande,
ja,
och någon situation där man ska ha olika valmöjligheter och så vidare, men om motståndare och så, det menar, många gånger krävs det ju inte så mycket mer.
Nej, exakt. Då får man väl aktivera många spelare på samma gång också. Det behövs om man i spelformen och beslutsfattningar och sådär. Jag tror att ha många i rörelse är väl en viktig stimulans också, att inte stå och vänta på sin tur och ha två personer som gör något medan 18 inte gör det. Så.
Nej.
Ja,
det är bra. Det är en bra kommentar också. Jättebra, André. Tack så mycket för din tid.
Och
lycka till under resterande 18 omgångar.
Tack så hemskt mycket.